Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Vet du, Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit, alltså olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortsskulder, delbetalningar och personliga lån. Och det är ju en ganska hög procent, eller hur?
Ja, verkligen. Jättetråkigt att höra. Och många tror nog att de är ensamma i det, men så är det ju verkligen inte.
Nej, och dessutom så säger 28% att deras skulder har ökat det senaste året.
Ach, fy.
Men vi har ju ett betalt samarbete med Anyfin den här veckan som har varit med oss länge nu och som vill kunna hjälpa till med just detta.
Ja, men precis. För Anyfin vill försöka sänka räntan på delbetalningar och kreditkortsfakturor så att du kan använda de pengarna till att betala av skulden snabbare. I deras app kan du dessutom få en översikt på allt du samlat hos Anyfin och göra extra inbetalningar kostnadsfritt om du vill bli av med skulden snabbare.
Du kan skicka in en ansökan på anyfin.se eller i appen. Och om Anyfin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail. Och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Anyfin av din gamla skuld och du betalar till Anyfin framöver. Och med koden SPÖK så får du första månaden räntefritt som ny kund när du ansöker.
Du ansöker alltså genom att gå in på anyfin.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar 2 minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anyfin.
Onsdagsmorgonen, den 13 juli 2011, börjar som en vanlig dag i soliga och lyxiga Coronado i Kalifornien. Längs kustremsan ligger ett stort, pampigt hus som kallas för Spreckles Mansion och ägs av läkemedelsmogulen Jonah Shackney. 2 dagar tidigare har hans son Max varit med om en olycka. Innan veckan är slut så kommer Max vara död. Men inte bara han. För den här morgonen hittas en kvinna hängande sin snara från balkongen på andra våningen. Hon är naken, med händer och fötter bundna och med en t-shirt som munkavle. När polisen kommer till platsen förbluffas de av fynden de hittar. Bevis samlas in. Och när utredningen är över kommer deras svar på gåtan att dela en hel värld.
Jag heter Jenny.
Jag heter Lin.
Nu börjar spöktimmen.
Nu ska vi göra någonting vi aldrig har gjort innan.
Aldrig någonsin. Det här är ju 2020 är som första gången med allt. Första gången vi kör eftersnack, första gången som vi är ute på turné, första gången som vi gör det här. Många nya ämnen. Vad är det vi ska göra?
Vi skulle ha gjort ett avsnitt, sen insåg vi att det här kommer bli långt.
Mm.
Alltså det kommer inte bli långt, det kommer bli långt. Så är det så här, wow, vi kanske inte ska släppa sånt här långt avsnitt. Så tänkte vi, okej, okay, ska vi stryka ett fall? Känns ju jävligt tråkigt. Och då fick vi den briljanta idén att vi delar upp det i två långa avsnitt.
Jag skulle dock säga att det är du som kom på det.
Mm. Okej, okay, ja. Tack.
Men du kom på detta, ringde mig och bara, kan vi inte göra så två avsnitt? Och jag bara, yes, snälla. Så det blir en del ett och en del två av ouppklarade mord. Och mitt fall kommer ju vara ett ouppklarade mord med frågetecken. Och ditt kommer ju vara ouppklarade mord, utropstecken.
Ja, väldigt många utropstecken. Ja.
Och jag är så glad för att jag får ju smyga in lite mysterier.
Mm.
Jag älskar ju att köra den här twisten på allting. Så att det blir ju mysterier. You know, du vet, jag vet, alla vet. Alltså det här är så sjukt, det här fallet. Så att alltså, jag vet inte ens var jag ska börja någonstans.
Nej, det är kul för att du känner så här, wow, på ditt fall.
Mm-hmm.
Och jag är lika taggad på mitt fall. Så att jag tror att det kommer bli två riktigt bra avsnitt.
Ja, och vi har ju laddat upp här med godis och energidricka som vi givetvis inte ska äta när vi poddar. Jätteäckligt. Nej, fy fan. Men det här kommer bli två långa avsnitt och vi skulle egentligen inte gjort fler avsnitt, utan det här avsnittet och nästa blir ju, ja men det blir ju bonusavsnitt.
Mm.
Eller ja, alltså oklara mord del 1, del 2. Och sen det sista. Så vi kör egentligen tre extra avsnitt kan man säga.
Så det kan gå. Men så helt enkelt så kan du höra del 1 av ouppklarade mord. Kan du höra idag, alltså tisdag. Och del 2 kommer torsdag.
Yes, och det är ju två helt olika fall.
Gud ja. Och sen på tisdag så kommer ett sista avsnitt för säsongen. Det blir ett snackavsnitt. Och det blir då istället för eftersnack på söndag. Så det blir inget på söndag, men det blir ett extra långt på tisdag.
Exakt. Och då kommer vi köra massa updates och vi kommer ju köra lite avslöjande grejer.
Mm.
Jobbiga grejer, viktiga grejer. Vi avslöjar allt. Men ska vi kasta oss in i detta första, del 1 av 2 av ouppklarad mord?
Det tycker jag.
Mm. Vem är det då som hänger från balkongen, kan man ju då fråga sig. Jo, detta är 32-åriga Rebecca Sahau. Och om du har Acast så kan du se en bild på henne nu. Rebecca föds den 15 mars 1979 i Burma, eller som det nu heter, Myanmar. Hon växer upp med föräldrar och fyra syskon och de lever ganska fattigt och hennes pappa är engagerad i politik. Han sätter sig emot diktaturstyret. Och det här är ju väldigt osäkert och han är ju rädd var han än går. Han är ju rädd för sin familjs säkerhet. Så han väljer att ta sin familj ifrån det här landet. Först så hamnar de i Indien och sen Nepal innan de hamnar i Missouri i USA. Rebecca, hon flyttar till Arizona efter några år för hon vill jobba inom vården. Hon får jobb på en ögonklinik och hon trivs och utbildar sig och hon börjar klättra på karriärstegen. Hon får riktigt bra betalt och hon börjar skicka pengar till familjen varje månad för att hjälpa dem ekonomiskt. Så hon tar inte bara hand om sig själv utan hon tar även hand om familjen, vilket är så coolt när man kommer från absolut ingenting.
Ja, verkligen.
2002 så gifter hon sig med en kille som heter Neil Nalepa och de kommer skilja sig några år senare. Jag vill bara flika in det. En dag så kommer en patient in och det här är då 20 år äldre Jonah Shacknai. Han är läkemedelsmogul och det han gör, det kan man jämföra med alltså vad Coca-Cola är för alltså läskindustrin eller vad man ska säga. Alltså förstår du att alltså, hans läkemedel är liksom Coca-Cola för den här branschen.
Ja, men typ banbrytande. Eller?
Ja, precis. Och de gör bland annat Restylane och sånt som man liksom sprutar in i ansiktet, bland annat.
Mm.
Det här företaget är värt miljarder dollar. Han har ju blivit snorrik på detta. Den 19 oktober 2009 så går de på sin första dejt och de har väldigt mycket gemensamt. De båda gillar att vara ute i naturen och träna. Båda är väldigt familjeorienterade och Jonah faller för Rebeccas driv och charm. Och Rebecca är väldigt kreativ, hon älskar att måla. Och hennes tuffa uppväxt gör ju också att Jonah ser på henne i ett helt nytt ljus. Rebecca å sin sida, hon berättar inte ens för någon att hon dejtar en miljonär, utan hon säger bara att hon har träffat en jättefin kille. Efter några månader så flyttar de ihop och Jonah presenterar Rebecca för sina tre barn. Han har då 2 tonåringar och en 6-åring och 6-åringen heter Max. Rebecca går väldigt bra ihop med Max och hon tar otroligt bra hand om honom. Men det finns ju vissa som inte gillar varken relationen Rebecca och Jonah och relationen Rebecca och Max. Bland annat då exfrun Dina. Hon är ju då mamma till Max och hon gillar inte riktigt att Rebecca ska vara hans nya mamma. Och dessutom så verkar det som att familjen Sahau inte gillar Jonah särskilt mycket också. 2011 så har Jonah och Rebecca varit ihop i 2 år och då ber Jonah och Rebecca att se upp sig för att han vill att hon ska spendera sommaren i hans andra hus. Och det här är då ett sommarhus som han har i Coronado i södra Kalifornien. Och det är då detta som kallas för Spreckles Mansion. Det här är, alltså det är så enormt, det är lyxigt. Det är, alltså, det finns 27 rum och det ligger, ja, och det ligger precis vid vattnet. Alltså alla som ser det här liksom är så här, wow, man har pengar om man bor i det här huset. Men det här är ju ett stort beslut för Rebecca. För det är ju så att en stor del av hennes lön skickar hon hem till familjen. Och hon blir lite så här, men gud, jag kan ju inte se upp mig då. Men Jonah säger att det är lugnt, han löser detta, han skickar iväg en check till familjen varje månad. Morgonen den 11 juli så har Jonah dragit iväg till gymmet och hemma är Rebecca, Max och Rebeccas lilla syster Sina. Sina är då och hälsar på över sommaren. Rebecca och Sina och Max, de är i olika ändar av huset och Max leker på övervåningen. Och sen händer det som inte får hända. Max trillar ner från andra våningen. Ingen av tjejerna ser vad det är som händer och Rebecca rusar ju fram till Max när han ligger på golvet och börjar göra hjärt- och lungräddning. Yngre systern Zina ringer efter ambulans och sen så ringer hon till Jonah och han skyndar ju givetvis hem och ser Max ligga på golvet. Max förs till sjukhus och han har hamnat i koma. Rebecca är ju otroligt skärrad, hon är i chock, hon är orolig. Och hon går runt och säger hela tiden, Dina kommer döda mig, Dina kommer döda mig. När polisen kommer fram till huset så deras teori är att Max verkar ha åkt sparkcykel inne. Det här räcket som är på andra våningen, det är bara 66 cm högt.
Åh, ja, det var ju inte högt.
Nej, och speciellt på alltså ner vid trappan. Nu är det så att förklara i och med att vi har en podd. Men alltså det här räcket, jag förstår att han har trillat ner. För att det, alltså det ser livsfarligt ut. Det är så lågt.
Gud vad konstigt att man hade så när man har barn.
Ja.
Vad farligt.
Ja, verkligen. Jag håller med. Och alltså, jag kan tänka mig att det är därför Rebecca får så dåligt samvete också. För att alltså, åk inte sparkcykel inomhus. Åk inte sparkcykel när det är liksom så nära ett räcke. Och de ser ju då märken på det här räcket och på sparkcykeln, så det är så de kommer fram till det här då. Max kommer tyvärr senare och dör av sina skador som jag sa innan, men det vet ju ingen nu. Dagen efter olyckan så kör Rebecca Sina till flygplatsen för hon ska åka hem till Missouri. På samma gång så hämtar Rebecca upp Adam Shackney och detta är då Jonas bror. De här bröderna är som natt och dag skulle man kunna säga. Jonah är ju den här läkemedelsmogulen, han är framgångsrik, han har familj, en snygg tjej, alltså allt det här. Adam däremot, alltså man vet inte så mycket om Adam, han är lite av en outsider och det man vet är att han jobbar på en bogserbåt. Rebecca och Adam åker till sjukhuset först och hälsar på då Jonah och Dina och Max som ligger i koma. Sen åker de tillbaka till huset och nu är det alltså bara Rebecca och Adam i huset. Båda är trötta och Adam går till gästhuset där han ska sova. Rebecca pratar i telefon med sin äldre syster Mary och hon berättar för Mary att hon är väldigt orolig för Max. Klockan 00:30 på natten så får Rebecca ett röstmeddelande från Jonah. Han berättar då att det är riktigt illa ställt med Max. På morgonen får larmcentralen in ett samtal. Adam Shacknay berättar då att en kvinna har tagit sitt eget liv. Adam vaknar morgonen den 13 juli. Han tar på sig kläder och går mot huvudbyggnaden för att göra kaffe. Då ser han Rebecca hänga från balkongen på andra våningen. Han springer till köket och hämtar en kökskniv. Sen hämtar han ett bord och ställer sig på det och skär sen av det röda repet. Han tar ut t-shirten som är hennes mun och utför hjärt- och lungräddning samtidigt som han tillkallar ambulans. Men Rebecca är redan död. Ambulanspersonalen kommer och de ser Rebecca ligga naken och bunden på marken. Och av hennes kropp att döma så verkar det som att hon har dött runt klockan 3 på natten. Hennes fötter är smutsiga och man hittar svart färg på hennes bröst och på insida lår finns det blod. När lokala polisen kommer till platsen så märker de snabbt att detta är större än de kan hantera, så de kallar dit mordutredare. De samlar in en massa bevis och jag tänker att vi går igenom ett axplock av allt som man hittar på plats. Om vi börjar med Rebecca då, hon är ju då naken och hon är bunden och har en tröja i munnen. Det man hittar är blod på golvet i det här sovrummet och en handduk som ligger bredvid. Det här blodet är droppar och det visar sig vara hennes mens.
Ja, då är blodet på benet förklarat i alla fall.
Mm, delvis. Men jag kommer till det. Som sagt, hennes fötter och händer är bundna med ett rött rep som kommer från garaget. Ett rep sitter fast i sängen och slutar då med en snara som är runt hennes hals. Det här är väldigt komplicerade knutar.
Ja, det är väldigt konstigt att hon är bunden.
Ja.
Varför skulle man binda sig, alltså varför skulle man binda fötter och händer? Eller va? Och varför har munkavel?
Mm. Ja, det är lite så jag också tänker. En konstig sak som ändå hänger ihop lite med detta det är att i bokhyllan så hittar man en bok som heter Buckland's Complete Book of Witchcraft. Alltså en bok om typ spådom och häxeri. Där i den så finns det tecknade bilder på en naken kvinna med bakbundna händer och det står även att ett rött rep bör användas. Är det någonting sånt här som Rebecca håller på med? Väldigt märkligt. Man hittar även tejprester på henne.
Var då typ att hon skulle offra sig själv för att Max ska överleva till exempel? Ja,
vet inte.
Nej.
Faktiskt. Alltså det är ju bara teorier.
Mm.
Och detta kan ju bara vara en slump också. På balkongen så hittar man Rebeccas fotavtryck och ett stort avtryck som ser ut som en herrkänga. Men det är lite oklart. Jag tänker att jag bara rabblar upp de här grejerna nu så håll ut liksom.
Mm.
Dessutom så hittar man svart text på dörren till det här sovrummet. Och om du har Acast så kan du se en bild på detta nu.
Vadå, vad står det?
Det står, she saved him, can you save her? Alltså hon räddade honom, kan du, / ni, rädda henne? Beroende på vad man nu säger som you. För you kan ju vara både du och ni. Och det här är också konstigt för det är ju tredje person. Det är inte jag, alltså Rebecca, om det nu är hon som har skrivit. Utan det är hon. Är hon Rebecca eller är det någon annan? Det här är ju, enligt mig i alla fall, världens konstigaste självmordsbrev. Om det nu skulle vara det.
Ja, verkligen. Vad menar hon?
Ja, om det nu är hon som har skrivit det.
Mm.
Man hittar i alla fall den här färgtuben som har använts för att skriva detta. Och där hittar man Rebeccas tumavtryck på locket. Och det här är ju hennes egna färg, för hon brukar måla. Man hittar dessutom lite svart färg på hennes kropp, bland annat på hennes bröstvårtor och på insida lår. Men ingen färg finns på hennes händer.
Ja, det är ju också jättekonstigt.
Mm, det är väldigt märkligt. Och på den här tuben så hittar man ingenting.
Var det inga fingeravtryck?
Inga fingeravtryck, förutom på locket där det är ett tumavtryck.
Som att någon har torkat av den?
Japp. För det är också konstigt, alltså bara man tar i typ en flaska så blir det ju fingeravtryck. Liksom.
Och det borde ju vara gamla fingeravtryck på den.
Exakt, men den är helt ren.
Mm.
Dessutom så hittar man färg på hennes kropp som skulle kunna indikera på att någon har haft handskar på sig. För den här färgen verkar torkat och sen att någon har tagit i hennes kropp och sen så har färgen då lossnat liksom, så att det har kommit på henne. Man hittar två knivar i rummet. Den ena kniven har hennes fingeravtryck på, men bara på själva bladet. Den andra kniven är helt ren. Däremot så finns det Rebeccas blod på handtaget och det här tror man är mensblod. Förutom det så hittar man en omkullvält stol, vilket skulle kunna tyda på strid. Som sagt så är det bara Rebecca och Adam i huset, men en granne träder fram och säger sig ha hört skrik komma från riktningen som huset ligger. Och det här ska då ha varit samma natt som Rebecca dör. Och den här grannen säger i förhör, jag hörde kvinnan skrika och sen ropa på hjälp.
Och där, hur kan man inte ringa polisen då?
Jag vet, det är så sjukt. Men alltså, vissa reagerar ju inte på sånt. Jag bara, jag bara förstår.
Jag blir så matt, jag blir
ja,
så trött. Ja,
jag vet.
Ja, det är ju konstigt. Alltså så här, är det ett skrik, då kanske man är så här, ja, ah, det kanske inte var något.
Mm.
Men om det är någon som faktiskt ropar på hjälp.
Ja, enligt henne jag har hört det här förhöret. Och då är det att hon säger, help, help!
Okej. Okay.
Mm. Och hur man inte kan reagera på det är väldigt märkligt.
Ja, verkligen.
Men nu har jag ju rabblat en massa grejer som man har hittat. Så jag tänker att vi går in på vilka olika teorier det finns nu. Första teorin är att Rebecca har tagit livet av sig. Enligt polisen så har hon känt sån enorm skuld när hon har fått veta hur illa ställt det är med Max. Att hon får så fruktansvärt dåligt samvete. Och då när hon hör det här röstmeddelandet från Jonah att hon bestämmer sig för att ta livet av sig. Dessutom så finns det en massa hål i hennes story med Max.
Vänta, va?
Ja, alltså hon ska ha ändrat sig ganska många gånger. Alltså ena stunden så vet hon inte var han har trillat ifrån och andra gången så vet hon precis. Och jag kan tyvärr inte gå in för mycket på detta för att det kommer att bli liksom ett 5 timmar långt avsnitt. Men det finns jättemånga bra dokumentärer och jag tänker att jag kan dela en av dem som jag har sett på Facebook. Så kan ni fortsätta att kolla där. Där går de igenom mer liksom om hans olycka, eller vad man ska säga.
Men vadå, har poliserna någon förklaring till varför hon ändrar sig? Eller vet de inte det, bara att de har noterat det typ?
Nej, jag tror att det bara är att hon är chockad, faktiskt.
Ja.
Alltså att hon är så här, nej men gud, jag vet inte. Och sen så får man väl dåligt samvete för att det är så här, det är ändå hennes ansvar.
Mm.
Och att man nog blir så här, men gud, jag vet inte. Eller jo, han måste ju ha trillat därifrån. Alltså så, jag tror att det har varit mer så på den nivån.
Ja.
Och sen en annan sak som jag tycker är konstig och som många andra har reagerat på, det är att polisen säger att Max har åkt i en väldigt hög hastighet med sparkcykeln. Men grejen är att alltså, det är heltäckningsmatta på andra våningen. Och då
borde det inte gå så fort.
Nej, tycker jag i alla fall. Men en annan teori är, för polisens teori är ju då att han har åkt i hög hastighet och sen trillat och tagit tag i den här ljuskronan som hänger och sen liksom åkt ner och sen liksom, ja men, skadat sig. Medans vissa andra har en teori om att Rebecca kan ha gått upp för att kanske tillrättavisa Max och så här, du får inte åka sparkcykel inomhus och kanske lyfta upp honom och sen råka tappa honom över kanten. Men här är det väldigt många experter som säger emot, alltså den ena säger den ena sak och den andra säger en annan sak, så det är väldigt svårt att veta. Men om vi går tillbaka till Rebecca så är ju självmordsteorin då att hon har sån extrem skuld för Max, att hon tar av sig sina kläder eller om hon redan är naken för att hon har duschat. Det är lite motsägelsefullt här. De säger lite olika. Men sen så går hon då till andra änden av huset, målar meddelandet på dörren och sen knyter hon fast repet vid sängen. Sen tar hon snaran runt halsen och stoppar in tröjan i munnen. Hon binder sina fötter och sina händer och kom ihåg då att händerna är bakom ryggen. Sen ska hon då ha hoppat ut till balkongen, lutat sig ut och fallit 3 meter ner. Enligt polisen så ska Rebecca ha kunnat knyta händerna och fötterna själv och de spelar in med en expert och visar när en polis knyter sig själv. Enligt Jonas så kan Rebecca knyta knutar och att de är ute och åker båt varje helg. Här säger dock Rebeccas syster att det har de inte alls varit ute och gjort varje helg, utan enligt Rebeccas syster Mary så har de varit ute max 2 gånger samma år. Förutom det så visar en undersökning som jag har sett i alla fall att när polisen har gjort det här att ja, men de ska knyta själva, så har de gjort knuten upp och ner, vilket gör det mycket enklare att knyta. Vilket också är så här, då har ni ju inte gjort exakt så som hon blev bunden.
Jaha, nej, för det var inte så.
Nej, exakt.
Hmm.
När Jonah får veta att Rebecca har tagit sitt liv så är han på sjukhuset för att vaka över Max och han är då där med exfrun Dina. Och när han berättar för sin exfru att Rebecca har tagit sitt liv och hon frågar varför har hon gjort det, så säger Jonah asiatisk heder. Och sen gör han en gest som att han hugger ett svärd i magen. Och det här kallas för seppuku eller harakiri. Och det är så man kan ta sitt liv på.
Var det inte så alla samurajer typ gjorde?
Jo, ja. Exakt. Vilket också är lite konstigt att det är liksom det första han tänker på. Men ja.
Ja, det var inte... Eller, ja. Mm. Det är inte heller så hon tog sitt liv. Eller, fattar du vad jag menar? Det är så konstigt att dra den...
Jaha, ja, du menar så.
För det var hon använde ju inte en kniv.
Nej, och det är väldigt konstigt att så här direkt, åh nej men din flickvän har tagit livet av sig. Och han bara, ja såklart, asiatisk heder.
Ja.
Alltså att han inte någonstans är så här, oj nej men gud, det har hon sagt någonting. Alltså,
ja.
Bara tycker det är konstigt att direkt dra den slutsatsen.
Håller med.
Men ja, när polisen kollar igenom hennes telefon så visar det sig att hon har mått lite dåligt en tid innan. Och vi får då komma ihåg att det här är en karriärskvinna. Hon har nu inget jobb, hon är inte förlovad med Jonah, hon har ingen säkerhet överhuvudtaget. Och enligt vissa så ska relationen med Jonah inte ha varit helt 100. Men familjen tror ju inte alls på den här teorin. För det första så skulle Rebecca aldrig någonsin ta sitt eget liv på det här sättet, om hon ens skulle ta sitt liv. Hon är alltså naken, hon är bunden, hon vet att familjen kommer få reda på att hon kommer hittas så här.
Alltså, det jag tänker på också är ju att det känns som att alltså, hon tar väldigt stort ansvar för sin familj och det är väldigt viktigt för henne att alltså, försörja familjen och ge familjen pengar. Och försvinner hon så får inte de pengar.
Exakt.
Och det var ändå en grej hon tänkte väldigt mycket på om någon skulle säga upp sig.
Ja.
Alltså om du fattar.
Mm.
Sen såklart så vet man inte hur någon som mår dåligt tänker.
Nej, men... absolut.
Ja, jag vet inte.
Nej. Jag är helt med dig, verkligen. Mm. Och jag bara tycker att alltså, när familjen säger alltså, så här, hon skulle aldrig göra så här. Och jag måste bara flika in, det sjukaste är att familjen får bara veta att hon har tagit sitt liv. Sen slår de på nyheterna och får se att de har hittat en naken ung kvinna. Så de får veta hur hon hittades och de visar bilder på hennes kropp.
Va?
Ja, på tvn. Alltså det är ju blurrat, men ändå.
Ja.
Tänk att få reda på det så. Det är så, alltså det är så fruktansvärt. Familjen säger dessutom att alltså, hon skulle i så fall liksom lämnat något slags avskedsbrev. Hon skulle inte bara lämna dem, bara så. Och Hon skulle aldrig skrivit så kryptiskt. För hon är väldigt, vad ska man säga, alltså hon tycker om att berätta saker. Hon är väldigt utförlig. Och hon skulle aldrig göra så här. Och det är inte ens Rebeccas handstil på dörren.
Va?
Nej. Men vi kommer till det. Alltså, oj, jag tycker detta är så jobbigt, för att nu bara rabblar jag saker och jag vill bara diskutera.
Ja.
När man är så insatt i ett fall så känns det nästan jobbigt att köra hela den här faktadelen. Men jag måste ju få med alla er och dig på banan först, givetvis. Och en sak till innan vi går vidare till nästa teori. Borde man inte, om man nu ska ta sitt liv, borde man inte vilja göra det så enkelt och snabbt som möjligt?
Jo.
Det här känns väldigt komplicerat. Mm. Och nu vill jag inte att någon ska bli arg på mig. Men liksom, ni måste fatta att jag pratar ganska generellt.
Mm.
Som du säger, man vet aldrig vad som försiggår i någons huvud när man vill, alltså om man vill ta livet av sig. Men de flesta, alltså experter har gått ut och sagt att vi har aldrig någonsin sett någon ta livet av sig så här. Speciellt inte en kvinna.
Nej.
En kvinna skulle aldrig ta livet av sig på det här sättet, är det experter som säger.
Ja, det är jättekonstigt. Ja. Vad skulle grejen vara med att binda sig själv?
Exakt.
Varför då?
Det är jättemärkligt och jättekomplicerat. Och det här leder in på nästa teori. Är det ett iscensatt självmord?
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
som jag sa, alltså, kvinnor begår inte självmord på det här sättet. Och skadorna som är runt nacken, alltså de ser inte ut som skador som man får när man kastar sig ut från en balkong 3 meter ner. Då borde man ha brutit nacken helt, det finns en viss kota som borde ha gått av. Eller, detta är jätteobehagligt, men kastar man sig ner så långt uppifrån med typ huvudet före så borde huvudet gå av. Och det har det inte gjort i detta fallet. Hon har ingen skada på den här kotan.
Det är misstänksamt.
Det är jättemisstänksamt. När en rättsmedicinsk patolog kollar på det här fallet så tycker hon inte att det ser ut som skador från hängning utan som att någon har strypt Rebecca. Och det här leder oss in, liksom, jag kombinerar alla de här teorierna så vi bygger på för varje liksom, teori från och med nu. Kan det vara så att någon har haft sexuella motiv och sen mördat henne och sen iscensatt det?
Vad är det som tyder på sexuella motiv?
Jo. Om vi börjar med hur hon hittades så kan i alla fall jag och många experter inte tänka oss en mer förnedrande position för vem som helst att befinna sig i. Hon är naken. Hon är bakbunden. Hennes fötter är bundna och hon har munkavle. Hon är otroligt utsatt i den här positionen. Hon hänger från en balkong, ja, väldigt utomhus. Synligt. Det är inte inomhus. Hon hänger ute. Dessutom så hittar de ju en kniv. Och som jag sa innan, den är ren, men det finns hennes blod på. Och det finns ju då på handtaget. Och det finns då en teori om att hon har blivit sexuellt utnyttjad med den här kniven, med handtaget. Och alltså, enligt många så tyder detta på att någon har velat förnedra henne efter hon har dött. Och det är väldigt vanligt när det gäller sexuella motiv. Om vi bara tänker tillbaka på till exempel Lisa Holm, så blev hon också bunden och sen stoppades hon in i ett skåp som att hon inte var värd någonting. Enligt obducenten som tar hand om Rebeccas kropp så, alltså den här obducenten tror inte på sexuella motiv för man hittar ingen sperma på henne eller i rummet. Men det här för oss in på den fjärde teorin som är ett ihopplock av egentligen alla de här teorierna och det är den här teorin som Rebeccas familjs advokat Keith Greer framför. Och det här är då att någon har velat hämnas på Rebecca för med allt som har hänt med Max. Sen utnyttjat henne sexuellt och sen mördat henne och sen fått det att se ut som ett självmord.
Jag tycker det är så konstigt för att jag tycker att det känns som att har de blivit mördad så tycker jag ändå det känns som att mördaren vill bli påkommen.
Mm, alltså på många sätt, ja.
Ja, för den här texten och det här att hon är bunden.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Ja. Jag håller med och jag blir så här, alltså, vill mördaren verkligen att det ska se ut som självmord? För jag tycker inte att det ser ut som självmord någonstans.
Nej, jag håller med.
Och jag, alltså ibland så blir jag så här, vad är det polisen håller på med typ?
Mördaren kanske inte ville att det skulle se ut som självmord.
Nej.
Men ville hänga upp henne typ,
ja.
För att visa henne.
Exakt, och polisen bara går på detta. För att det första Adam säger när han ringer polisen är att en flicka har hängt sig själv. Och jag vet inte om det är så här att polisen direkt går in på spåret att ja, men gud, då måste det ju vara att hon har tagit livet av sig.
Ja.
Och att de går in med den inställningen. Jag vet inte. Men jag tänker att jag drar den här sista teorin. Så, teorin då, det är att Rebecca, hon har tagit en dusch i huvudbyggnaden av huset. Det här baserar man på att det finns en droppe av hennes mensblod i badrummet. Något händer här som gör att Rebecca tar sig till andra änden av huset. Hon då iför en handduk och har med sig sin telefon. Utanför sovrummet där hon hittar så hittar man 4 droppar mensblod. Och båda vi är kvinnor. Och alltså, mens är ju inte som kiss. Vilket vissa verkar tro. För än idag, vilket är helt sjukt. Side note. Men alltså, mens droppar ju. Och om alltså, mensblod ska droppa så känns det ändå som att hon har stått där ett tag. Om det hinner droppa 4 gånger. Här tror man då att någon slags konfrontation har skett. som går över styr. Rebecca försöker fly och hon tappar handduken. Sen skriker hon efter hjälp och det är ju då det här som man tror att det här vittnet, alltså grannen, ska ha hört. Efter det så får hon 4 slag i bakhuvudet, vilket borde göra att hon blir medvetslös. Sen tror man att någon tejpar hennes ben, för om du kommer ihåg så sa jag att man har hittat tejprester på henne.
Ja, just det. Men finns det någonting som tyder på att hon har blivit slagen i huvudet?
Yes. Hon har skador i bakhuvudet. Som då polisen säger är att hon har slagit i huvudet när hon har tagit livet av sig. Men...
Alltså
inte 4 gånger så hårt. Och det ser ut som att det är ett objekt liksom, som man har slagit.
Ja, ja det, och det här, skumt.
Ja, och jag kommer till det lite senare, men när vi ändå pratar om det. Du vet den här rättsmedicinska patologen som bland annat, vi har ju pratat om honom innan. Bland annat han som har obducerat JonBenet Ramsey och John F. Kennedy. Han säger att han säger en del saker och han säger då att det ser ut som att det är någon som har slagit henne i huvudet. Men tillbaka till detta nu. Jag ska försöka att hålla mig. En t-shirt stoppas då i hennes mun och hon blir sexuellt utnyttjad med en kniv. Därav blodet på handtaget på den mindre kniven. Sen binds hennes händer och fötter och sen skriver man det här meddelandet på dörren. Sen sätts en snara om hennes hals och man säkrar den här i sängen. Nu tror man dock att hon har vaknat och att hon försöker fly. Det man då tror är att hon har försökt ta den andra kniven. Och det här är kniven som man då tror att någon har skurit de här repbitarna med. Som jag sa innan, det är bara Rebeccas fingeravtryck på kniven och de ligger bara på bladet. Och det här gör ju då att polisen tror att Rebecca har gjort detta själv. Och jag kollade på Dr. Phil, för det här fallet tas ju givetvis upp där. Och då är den här advokaten med och pratar. Och jag ska förklara detta så bra jag bara kan. Men, och de förklarade sig himla bra där, för att om du, alltså om du tänker att du har en kniv och sen så har du liksom bladet, tänk dig att du tar i kniven som att du liksom ska greppa ett papper nästan, med liksom alla fingrar. Du har det vassa in mot handen. Det här låter ju helt ologiskt, men om du vänder på handen och tar bak det bakom ryggen, så får du ju det vassa in där du är bunden. Förstår du?
Mm-hmm.
Mm. Jag är en sån nörd, så att jag testade detta själv. Jag la mig på golvet, bad min sambo hämta en kniv. Och gör inte detta hemma, barn. Snälla, rara, gör inte detta. Det är bara, jag är en nörd. Testa med en vanlig liten kökskniv. Alltså en sån här som man äter med, liksom. Och jag kanske inte skulle ha sagt det, men jag testade detta själv och alltså it makes sense. Jag låtsades som att jag hade bakbundna händer och att jag vaknar till, jag ser en kniv och jag försöker skära loss mig, och det stämmer överens med fingeravtrycken på bladet. Det man sen tror är att det här handtaget har torkats rent, men att någon har glömt att torka rent bladet, eller då om någon har använt handskar, det vet vi ju inte. Man tror även att någon givetvis upptäcker henne här och stryper henne. För som sagt, enligt den här andra obducenten eller rättsmedicinska patologen, så ser det ut som att någon har strypt Rebecca. Och sen har man då hissat ner henne så att det ska ha sett ut som ett självmord. Och då är ju den stora frågan, vem har mördat henne? Om vi börjar med Jonah, han har alibi och han sitter ju då på sjukhuset när detta sker. Däremot så verkar det ju som sagt som att det inte har varit så bra mellan honom och Rebecca den senaste tiden, och dessutom så ligger ju hans son och är döende. En annan som också har motiv, det är ju Dina som då är exfrun. För det första så gillar hon ju inte Rebecca som det är, och hennes son har precis varit med om en olycka som ju var Rebeccas ansvar. Dessutom så ska ju Rebecca ha sagt till sin syster att Dina kommer döda mig, så hon har ju minst sagt motiv. Ett vittne kliver fram och säger att han har sett en kvinna som liknar beskrivningen av Dina gå mot entrén till huset kvällen innan Rebecca dog. Dock så har Dina en tvillingsyster som heter Nina. Ja. Nina erkänner senare att hon har varit i huset under kvällen, men båda har alibi. Bland annat så ser man ju då övervakningskameror från sjukhuset där Dina är, och Nina verkar ha ett vattentätt alibi. En person som säger att hon inte har varit där när Rebecca dog. Men om vi går över till Adam. Den enda personen som är i huset när Rebecca dör. Vad vet vi egentligen om honom? Han är kapten på en bogserbåt. Enligt Jonas så ska Adam ha påverkats mycket av det som hände under den här dagen och hela veckan egentligen. Och enligt Jonas så var hans bror på fel plats vid fel tid. Han har ju dock motiv på grund av Max. Han jobbar på en båt, så han kan ju knuta. Enligt många dokumentärer som jag har sett, så den här kniven som han skär ner Rebecca med har inte hans fingeravtryck på. Hans DNA finns ingenstans. Det finns ingens DNA någonstans. Inte ens på målarpenseln som har använts när de har målat det här på dörren. Och som sagt, inte ens på färgtuben som har använts. Så jag vet liksom inte om detta talar för honom eller emot honom. Men alltså hela grejen är ju väldigt, väldigt skum. Och jag tycker hela det här samtalet till larmcentralen är väldigt märkligt. Alltså att de så här, ja men lever hon? Och han frågar henne, lever du? Det är en jättekonstig grej att fråga någon som har hängt så.
Eller är han bara helt i chock då?
Ja, så kan det också vara. Dock så, du vet det här meddelandet på väggen. Man testar handstilen och det matchar Adams på många punkter. Adam har nämligen ett väldigt karaktäristiskt M, vilket även syns på dörren. Adam tar ett lögndetektortest och han varken klarar det eller misslyckas.
Vad innebär det?
Ja, att det är inconclusive, att det går inte att avgöra någonting överhuvudtaget.
Okej.
Okay. Ja. När Adam sitter där och gör det här testet, så slänger han ur sig att han har kollat på porr på morgonen på sin telefon. Man kollar sökhistoriken på två datorer. På en av dem så hittar man att någon har sökt på bland annat, jag citerar, våldtagna sexiga asiatiska tjejer och bondage anime.
Det är ju jättekonstigt.
Ja, det är helt sjukt. Och sen så, alltså i samma hem så hittar man en asiatisk kvinna som är bunden.
Ja, det är ett läskigt sammanträffande om det bara är ett sammanträffande.
Ja.
Om du förstår vad jag menar.
Ja, gud.
Och bara äckligt överhuvudtaget att någon har sökt på det.
Ja, och jag bara blir lite så här. Alltså han säger att han har kollat på porr på morgonen. Och sen så är det någon som har liksom sökt på väldigt specifika grejer med sexiga asiatiska tjejer. Och Adams bror har en väldigt snygg asiatisk tjej.
Ja.
Och sen hittas hon som sagt bunden.
Ja, det är jättekonstigt.
Ja, det är väldigt märkligt. Alltså det är så här, är det verkligen ett sammanträffande?
Mm.
Och hur kan man inte utreda, alltså hur kan man inte liksom utreda detta mer noggrant? På Rebeccas telefon så finns ingen sökhistorik om varken självmord eller knutar eller någonting som har med detta att göra.
Men vadå, vad konstigt, varför slängde han nu säga att han har kollat på porr?
Ja, det är jättekonstigt.
Är det för att han typ är så här, så mitt hjärta kanske slår hårdare? Eller vadå?
Nej, jag har ingen aning. Alltså, vi vet inte. Och det är ju därför det är så här, det är ju typ ouppklarat, men polisen säger att det är självmord. Men jag bara tycker att alltså, det är så mycket som är konstigt.
Ja.
Det är så fruktansvärt märkligt. Och alltså, det här är ju så frustrerande för allt och alla. Och veckorna går ju efter att detta har skett och ingen grips. Och sen går ju polisen ut med den här presskonferensen där de säger att det är självmord. Och jag har sett delar av den och en annan som är liksom liknande där de går ut med detta. Och en reporter ifrågasätter detta direkt och bara alltså, säger i princip, ni hittar henne med händerna och fötterna bundna och ni säger att det inte finns tillräckligt för att utreda mord. Vad mer behöver ni?
Ja, det är så jävla konstigt.
Ja.
Alltså ibland när det kommer till såna här grejer så tycker jag, vilket vi också har pratat om innan, vilket vi även har nämnt att experter har sagt innan, att ibland känns det som att det handlar om så mycket alltså polisstolthet också. Mm. Att det handlar om att, fast nu sa jag att det var självmord, så nu tänker jag inte kolla, alltså nu tänker jag inte kolla på det här överhuvudtaget.
Ja,
utan nu ska jag göra allt för att bevisa att det här var självmord.
Ja. Typ. Och det är intressant att säga så, för att en av de högsta poliserna som utreder detta, han säger på en presskonferens att jag tar faktiskt åt mig personligt. Att ni ifrågasätter det vi har utrett.
Ja.
Jag blir kränkt av detta.
Mm.
Att ni ens liksom ifrågasätter vår kompetens är för jävligt. Och det är ju väldigt många som ifrågasätter det här. 3 månader efter begravningen av Rebecca så tar familjen beslutet att ta upp Rebeccas kropp igen och göra en andra obduktion. Och det är ju nu den här rättsmedicinska patologen som är, alltså han är expert inom detta. Han har obducerat både John F. Kennedy och JonBenet Ramsey. Det här är nämligen Dr. Cyril Vecht. Han tror inte på självmordsteorin. Hennes skador matchar inte polisens teori. Han säger bland annat, citat, en kvinna skulle aldrig ta livet av sig på det sättet. Och han har sett många självmord. Däremot så har han inte hittat något konstigt med Max död, men han tycker att båda fallen bör öppnas igen. Och vill ni höra hans professionella utlåtande om Rebecca och kroppen och allt som har hänt så kommer jag länka det på Facebook. Så kan ni höra med hans egna ord där han berättar, och det är väldigt så här medicinskt och koter hit och dit och så, som är bättre att han får förklara. Men nu då, vad är det senaste? Det senaste är att fallet togs upp 2018 i en så kallad civil jury. Och det är någonting som vi inte har i Sverige, och det är som en lättare version av en rättegång, kan man säga. Nu är det jätteförenklat. Och här döms faktiskt Adam skyldig för Rebeccas död.
Jaha!
Ja.
Och vad betyder det då? Alltså för honom liksom att han döms där?
Alltså det är ju som en klen tröst för familjen, typ. Alltså han döms så, enligt, alltså familjen, de ber om 1 krona. Juryn bestämmer att familjen ska få 5 miljoner dollar. Och de kommer överens om att familjen får 600 dollar. Så alltså det familjen får är i princip pengar. Och det är det de inte vill ha, för att de vill bara ha tillbaka sin syster, sin dotter.
Alltså, ja, klart.
Så. Men han, och det är så svårt att säga liksom vad detta för med sig, för att polisen efter detta så vägrar de ju utreda det. Och det är ju, ja, och det är här de säger liksom att nej, men sluta hålla på med detta, det är självmord. Lägg av. Vi kan vårt jobb, typ.
No.
Och Adam själv håller en presskonferens där han säger att han är oskyldig och där han kallar Sahau-familjen för posörer. Alltså de är posers, vilket är så sjukt att säga så. Så här, de kom undan med det en gång. Och de kommer inte komma undan med det. Alltså han säger att sjuka saker.
Okej.
Okay. Och i den här långa dokumentären som jag tänkte att jag skulle dela på Facebook så går de igenom mer om den här rättegången då, som ni själva kan kolla på. Dina exfrun, hon trodde länge att Rebecca hade mördat Max, men hon tror inte på det längre. Och hon vill ändå, alltså hon vill ändå få veta sanningen, vad det är som har hänt. Och hon vill också att polisen ska öppna de här båda fallen.
Det finns ingenting som tyder på att Adam, om han har dödat henne, att han har samarbetat med någon.
Ja, det är ju lite min teori också.
Mm-hmm.
Och jag tänkte att nu tar vi det här, jag är alldeles strax färdig. Jag vill bara ta den här sista biten av det här avsnittet. För att jag tycker att i den här podden så får vi lov att sätta på oss foliehatten.
Mm.
Ordentligt. Alltså en stor, hög, cowboyformad foliehatt, tänker jag. Min teori är nämligen så här att, alltså om man ser till vad som hänt efter, Jonas bolag, aktierna där, alltså de sjunker rejält när detta kommer fram. Han är miljonär. Vissa säger att han är miljardär och nu pratar vi dollar. Man hittar en asiatisk kvinna, alltså en färgad kvinna, som är naken och bunden och som är ihop med en miljardär. Och alltså, förstår du var jag är på väg någonstans? Att det känns som att det är lite så här, alltså färgade kvinnor i samhället har inte så hög status. Speciellt inte asiatiska kvinnor. Och jag kan tänka mig att det är många poliser som är väldigt konservativa och så här, åh, jävla gold digger typ.
Mm-hmm. Du menar att de skyddar honom?
Om jag får vara jättekonspiratorisk, ja. Vi har en miljardär vars bror, det ser inte bra ut för honom alls. Alltså han är den enda som är i huset. De har råd med toppadvokater. De har råd att muta polisen. Får man lov att säga så ens? Alltså ja, nu gör jag det, för det är min podd. Men jag tycker att det är väldigt suspekt. Väldigt, väldigt konstigt. Hon kommer från ingenting. Hon kommer inte från en rik familj som har jättemycket inflytande. Hon är en invandrare som har kommit från... Hon kommer från ett annat land. Hon har inte bott i USA jättelänge. Hon är inte gift med honom. Hon har inget eget jobb. Alltså, förstår du att jag tycker att det osar typ rasism och kvinnohat och det här förnedrande sättet som hon hittas på. Jag bara tycker att det är märkligt att de inte utreder det mer som att det är mord. För att det är så mycket som är konstigt. Och hur kan de inte ha liksom kopplat ihop det här? Jag menar, när man jämför handstilen på dörren med Adams M så är det så här, alltså det är, han ritar jättekonstiga M. Och det är samma som är på dörren.
Ja, det är jättekonstigt.
Ja. Jag bara tycker att detta är så jävla sjukt, det här fallet.
Mm. Ja, det är ju det som är så frustrerande med ouppklarade mord, att vi vet ju inte.
Nej, exakt. Vi har ju ingen aning, och det behöver inte vara så här. Det kanske är så att hon har tagit sitt liv och att hon håller på med någon slags här häxkonst och någonting sånt. Ja. Men det är väldigt märkligt, för det finns ingenting som tyder på det förutom den här boken. Och jag tycker inte ens att de här knutarna som är i boken, det är inte ens i närheten av så som alltså sättet som hon har hittats på. Ja. Det är inte ens i närheten. Sen har vi en man som har sökt på liksom våldtagna, sexiga, asiatiska kvinnor och anime bondage. Och där kommer vi in på det här bondage. Alltså enligt många experter så är det också för komplicerade knutar för att vara bondage. Och vem kan knyta komplicerade knutar? Jo, det är ju Adam, för han jobbar på en båt.
Ja.
Jag bara blir så här, alltså, jag ser en massa hål i det här.
Mm. Ja, som sagt, det är frustrerande att polisen inte tar upp det igen och kollar på det.
Ja.
För om ni är så himla säkra på att det är självmord, då kan ni väl bara bevisa det.
Ja.
När så är många ifrågasättare.
Ja. Och jag tror verkligen, alltså detta har ju engagerat hela världen. Vi sitter i Sverige och pratar om detta.
Mm.
Jag tror definitivt att om det är liksom det här att de inte vill finansiera det, alltså om det skulle vara något sånt, så be om en insamling i så fall, om ni inte, liksom, inte tycker att det är värt att lägga resurser på. För familjen måste få ett avslut. Och jag tänker att jag ska citera Rebeccas stora syster Mary, bara som ett avslut på det här. Och hon säger då att jag vill inte att min syster ska komma ihåg som den här personen som hittades naken och bunden. Jag vill att min syster ska komma ihåg för personen hon var. Hon var vacker. Hon var omtänksam. Hon var en fantastisk syster. Jag vill bara att alla som kände henne och folk som inte kände henne ska veta vilken bra person hon var.
Ja.
Alltså det är så hemskt att de inte har fått något avslut.
Ja, verkligen. Ja, det är ju så här som vi har pratat om innan, att det är ju givetvis fruktansvärt att förlora någon man håller kär. Men det blir ju på ett sätt ännu värre när man inte får veta vad som hänt.
Ja.
För då kan man inte heller avsluta det.
Nej, exakt.
För då finns det alltid det här, alltså tänk om.
Ja. Och det är så hemskt att hon för alltid kommer att bli ihågkommen som den här nakna, bundna, asiatiska kvinnan.
Ja.
Och det är ju det Mary absolut inte vill, och familjen vill ju inte det heller.
Nej, såklart.
Så jag bara tycker att alla ska ha med, alltså vi ska ha med oss de orden som hon säger.
Mm. Det här känns som ett sånt fall som man kommer gå och fundera på ett bra tag.
Mm. Definitivt.
Vad tror man har hänt?
Ja. men det här var ju del 1 av Ouppklarade mord. Och på torsdag så får ni del 2. Och då kommer du ta upp ett helt annat fall.
Mm, verkligen. Så det blir inte så långt uppehåll den här gången.
Nej,
vi hörs snart igen helt enkelt.
Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.